Jag sitter i Svea hovrätts sal 15. Det är början av juni. Fönstren är öppna eftersom det är varmt i rättssalen. Det är försommar och fågelsång och känslan av att det kan vara mörkt och kallt i det här landet borde vara långt borta. Men den känslan påminns vi om, vi som sitter där just då. Det är rättens 5 ledamöter, åklagaren och målsägande biträdet på ena sidan och de 2 tilltalade unga männen med varsin advokat på den andra. Och jag som ensam åhörare. Men huvudpersonen, en ung flicka på 18 år, är inte där. Vi ser och hör henne istället på de 2 stora filmdukarna på salens väggar. Vi som är på plats denna junidag påminns inte bara om att december kan vara mörkt och kallt, utan också att mänskligt beteende kan vara mörkt och kallt. Flickan som berättar från tingsrättens videoinspelning gråter. Hon berättar om vad som hände en decemberkväll år 2007, för 3,5 år sedan. Hon var bara 15 då, lite vilsen och placerad i fosterhem eftersom hon är dotter till föräldrar som stundtals missbrukar alkohol och droger. Tillsammans med kompisar brukade hon besöka det lokala gatuköket i den lilla staden utanför Stockholm. Gatuköket hade kommit att bli ett populärt samlingsställe för traktens ungdomar. Killarna som drev gatuköket verkade trevliga, även om rykten gick att de hade någon form av kriminell bakgrund. Men det var egentligen bara rykten. Det hade också hänt att flickan hade praktiserat i gatuköket några veckor. Hon såg lite upp till grabbarna som vuxna eftersom hon bara var 15 och de var i 20-årsåldern. Och gatukökschefen, den hon haft mest kontakt med, verkade jättesnäll. Hon tyckte därför inte det var konstigt när han frågade om hon ville följa med på en julmarknad i Södertälje. Hon tackade ja, bland annat därför att hon inte riktigt hade någonstans att ta vägen. De åkte bil till Södertälje. Det var bara hon och han. Men väl på plats så hämtade han upp 2 kompisar, varav hon kände den ena från gatuköket. De gick runt ett tag och kollade julbestyren i Södertälje, men tröttnade. Ibland talade killarna med varandra på ett språk flickan inte förstod. Efter en stund föreslog de att de skulle åka till en kolonistuga i Hovsjö, en bit utanför stan. Hon, som aldrig varit i Södertälje, tyckte inte hon hade något val. Hon var som sagt en ensam 15-årig flicka och de var 3 vuxna unga män i 20-årsåldern. Hon utgick ifrån att hon skulle bli skjutsad hem så småningom. Väl framme vid stugan, som ligger avsides utanför Södertälje, fick hon vänta en stund medan killarna gick in först. Hon blev lite misstänksam, men hade liksom inget alternativ. Det var kallt i den där stugan. Den hade bara ett rum och en liten altan utanför. Den var ouppvärmd och grabbarna tände ljus för att i någon mån få upp värmen. De spelade kort och tog fram en vodkaflaska. De hällde upp ett glas till henne. Hon drack, inte särskilt mycket, men blev ändå rejält påverkad. Hon började förstå att de skulle övernatta i den där stugan. Hon har något minne av att hennes kompis ringde på hennes mobil under kvällen och att en av de unga männen tog luren och svarade att hon var upptagen och sen stängde av den. Eftersom hon kände sig groggy av vodkan så la hon sig på soffan. Sen minns hon att hon plötsligt hade gatukökschefen över sig. Det var uppenbart vad han ville. Men hon spjärnade emot så mycket hon kunde och sa att hon inte ville ha sex. Hon var oskuld och hade ingen större sexuell erfarenhet. Killen var emellertid starkare än hon och särade på hennes ben med våld och genomförde ett samlag med henne. Han använde ingen kondom. Hon fick ont och det började blöda ordentligt. Hon vet inte om han fick utlösning. Men hon minns att killarna blev upprörda över att det kom i blod i soffan då kolonistugan ägdes av mamman till en av dem. Nu tvingades flickan till oralsex av mannen som just haft samlag med henne. Uttryckt på brutal gatusvenska så sa han, citat, att han skulle knulla henne färdigt om hon inte sög av honom. Eftersom hon hade väldigt ont i underlivet så gjorde hon som han sa. Detta var alltså den kille jag här kallar gatukökschefen, han som frågat om hon skulle med på julmarknad, som hon tyckte om för han verkar så snäll. Vid det här tillfället var det bara hon och han i stugan, eftersom kompisen skjutsat hem den tredje mannen, som alltså inte har någonting med den här saken att göra. Men den andra tilltalade killen, kompisen till gatukökschefen, kom nu tillbaka efter att ha skjutsat hem den tredje. Han tog sikte på flickan i soffan som nu försökte låtsas sova för att slippa ha mer sex. Killen gick fram till flickan och sparkade på henne och citat kallade henne saker. Sen slet han ut henne på altanen. Det var som sagt en mörk och kall decemberkväll och hon hade inga underbyxor på sig. Genom att hålla fast henne mot ett bord så hon inte kunde röra sig genomförde han på något sätt ett samlag. Hon fick tillbaka sin mobil och filmade sig själv ute på altanen. Hon kunde se att hon hade lite blod i ansiktet. Hon visade senare den några sekunder korta sekvensen för en av sina kompisar men raderade den. Sen åkte killarna iväg och lämnade henne ensam i stugan över natten. Den var som sagt ouppvärmd och utan el. På morgonen skjutsades hon tillbaka till hemorten. På frågan om hon mådde bra svarade hon ja. Gatukökschefen den snälle sa till henne att inte berätta för någon vad som hade hänt. Hon blev avsläppt hos en god vän. Där virade hon in sina blodiga trosor i papper och slängde dem. Hon duschade. Hon kände sig äcklig och förnedrad. Och rädd. Hon hade egentligen bestämt sig för att inte berätta någonting. Men längtade samtidigt efter sin biologiska mamma. För även om man har en mamma med missbruksproblem så längtar man när man råkat illa ut. Hon ringde följaktligen mamman och berättade vad som hade hänt. Mamma blev upprörd och gjorde en polisanmälan den 15 december 2007. Hon berättade för polisen att hennes dotter talat om att hon blivit våldtagen 2 dagar tidigare, den 13 december, på Lucia. Vid förhören med polisen ville flickan inte berätta vad som hänt, men hon medgav att hon blivit våldtagen. Hon ville läkarundersökas eftersom hon hade smärtor i underlivet. 2 dagar efter mammans polisanmälan undersöktes flickan vid Södersjukhusets akutavdelning för våldtagna kvinnor. Och här citerar jag. Varvid det konstaterades bland annat att hon uppvisade färska tecken på våld i form av blåmärken på vänstra nyckelbenet, högra axeln samt båda armarna och benen och att gynekologisk undersökning avslöjade en färsk skada som kunde ha uppstått vid ett vaginalt samlag. Men här uppstod ett litet problem. Flickan ville under inga omständigheter medverka i en förundersökning. Hon motsatte sig till exempel att sjukhuset använde sig av ett så kallat rape kit, vilket är noggrann undersökning av exempelvis DNA för att kunna binda en gärningsman till brottet. Tiden gick. Hon försökte glömma. Hon använde tabletter. Hon fick psykologhjälp från barn- och ungdomspsykiatri. Ingenting hjälpte. Till slut, för cirka 2 år sedan, så gick hon tillsammans med en stödperson till polisen. På frågan varför det gått så lång tid mellan händelsen och anmälan så svarade hon: därför att jag försöker glömma. Jag har prövat alla sätt, men det går inte. Till slut kände jag att jag måste få upprättelse. Nu blev det en riktig förundersökning. Polisen vallade henne i området där händelsen utspelade sig 1,5 år tidigare, men hon kände inte igen sig. Däremot kunde hon vid en fotokonfrontation omedelbart peka ut de 2 männen. Och då kom det också fram vilken stuga det handlade om. För så här berättar männen. Visst, vi åkte till stugan och visst, vi hade samlag med henne. Men hon var flörtig och det var hon som ville. Båda männen säger var för sig att de trodde att hon var lite kär i dem. Hon gick till exempel och höll den man, jag här kallar för gatukökschefen, i handen. Något flickan förnekar. Det var hon som frågade om hon fick följa med på julmarknad. Det var hon som tog alla initiativ. Faktum är att gatukökschefen uppfattade hela som att de var på en dejt, säger han. Och så lägger han till att han skämdes lite för att de höll varandra i handen, eftersom det bland annat minskade hans chanser att få andra tjejer. Väl i stugan började de kyssas passionerat och det ena ledde till det andra. De hade frivilligt samlag. Det bara blev så, säger han. Något blod på soffan känner han inte alls till. När kompisen, han som hade skjutsat hem den 3:e mannen, kom tillbaka till stugan så gick han och flickan ut på terrassen och det hördes att de hade samlag där ute, berättar gatukökschefen. Lite konstigt var det ju att hon efter samlag med honom först, sen också hade samlag med kompisen. Det verkar ju lite slampigt på något sätt, lägger han till. Fast mellan oss var allt kärleksfullt och normalt. Sen åkte de båda männen därifrån och duschade. Gatukökschefen skulle ju, citat, upp och jobba nästa dag. De lämnade den 15-åriga flickan ensam i stugan. Det var som sagt Lucia, det var mörkt och kallt och stugan var ouppvärmd och saknade el. Varför de lämnade henne ensam har de lite svårt att förklara. De hämtade henne nästa morgon och skjutsade hem henne till en av hennes kompisar som skildes dem åt. Men båda de tilltalade bedyrar att allt gick normalt till. Kompisen som hade samlag med flickan på altanen säger till exempel: vi kysste så hade jättemysigt och trevligt och hon ville utföra oralsex på mig. Jag frågade till och med 3 gånger om hon verkligen ville det. Och då sa hon ja. Den 23 september förra året, 2,5 år efter händelsen, föll domen i Södertälje tingsrätt. De båda männen friades. Med följande motivering, och nu citerar jag: flickans berättelse har gett ett trovärdigt intryck, men med hänsyn till att hon varit påverkad vid tillfället och till den tid som förflutit måste hennes berättelse och tillförlitligheten av den bedömas med försiktighet. Hennes berättelse vinner visserligen stöd av rättsintyget och den övriga bevisningen, även om åklagarens vittnen av någon anledning idag återtagit stora delar av sina uppgifter, men den är ändå inte så övertygande att den uppfyller de beviskrav som ställs i mål av detta slag. Och så lägger man till: sammantaget finner tingsrätten därför att det inte anses ställt utom rimligt tvivel att X och Y utsatt flickan för de gärningar åklagaren gjort gällande. Åtalet ska därför ogillas. Men domstolens ledamöter var inte överens. Det anmärkningsvärda är att rättens ordförande och en nämndeman ville fälla. Det betyder att det blev 2-2, oavgjort. Och då vet ju alla juridiskt kunniga att det är för den tilltalade lindrigare avgörandet som ska gälla. Friade alltså. Målet överklagades till hovrätten och förhandlingarna genomfördes under 2 vackra sommardagar i början av juni i år. Och då är jag tillbaka där jag började den här berättelsen, i sal 15 i Svea hovrätt i Stockholm. Stämningen är lugn och koncentrerad och det är svårt att avläsa några reaktioner i ansiktena hos rättens ledamöter där de sitter och antecknar medan en gråtande flicka berättar om var med om en mörk decemberkväll för 3,5 år sedan. Fönstren är öppna och då överröstas ljudet på filmdukarna av ljud från gatan utanför rättssalen. Åklagaren och målsägandebiträdet lyssnar noga. Advokaternas ansikten är uttryckslösa. Det är helt enkelt en vanlig dag på jobbet för de flesta av dem. De har varit med förr. Eftersom ingen ny bevisning tillkommit så ska hovrätten avgöra målet på exakt samma bevisning som Södertälje tingsrätt hade. Det handlar om förhören med parterna. Det handlar om förhören med kompisar till flickan. Det handlar om förhören med killarnas kompisar. Och det handlar förstås om rättsintyget från läkarundersökningen för 3,5 år sedan. Strax före midsommar kom Svea hovrätts dom. De båda männen döms till fängelse. Mannen, jag här kallat gatukökschefen, döms till 1,5 års fängelse för våldtäkt och ska betala ett skadestånd till flickan på 85 000 kronor med ränta beräknad från december år 2007. Kompisen på altanen döms till 2 års fängelse för våldtäkt och dessutom misshandel och ska betala 90 000 kronor i skadestånd. Hovrätten var enig i sin dom. En kall och mörk kväll för en 15-årig flicka för 3,5 år sedan fick således sitt avslut en ljus och varm sommardag i år. Hon fick upprättelse till slut efter många turer och det känns som att rättvisa äntligen skipades. Och nu ska jag berätta om varför jag följt just det här målet. När jag först läste Södertälje tingsrätts dom så minns jag att jag tyckte att målet var intressant eftersom domen kändes fel. När jag gick igenom materialet tänkte jag att här har vi en dom som kanske är juridiskt korrekt men ändå fel i någon slags moralisk mening. Och det är just i ett sånt fall domstolen får trovärdighetsproblem. För kan man inte förklara på ett begripligt sätt för allmänheten varför man dömt som man gjort är man ju illa ute. Sex mål är bedömningsfrågor. Det är oftast ord mot ord och domstolen gör en noggrann bedömning av parternas utsagor. Det var för övrigt precis vad jag själv gjorde när jag läste tingsrättens dom. Flickans berättelse är mycket trovärdig trots att det gått en lång tid. Tillsammans med läkarintyget som upprättades strax efter övergreppen är det ändå en bevisning som borde hålla, tyckte jag. Särskilt när man jämför med männens berättelse om händelserna. De är helt enkelt inte trovärdiga i flera delar. Varför skulle en 15-årig oskuld ha sina första frivilliga samlag med två män strax efter varandra i en decemberkall kolonistuga utan värme och el när en av männen, han som dömdes för både våldtäkt och misshandel, säger att de hade det mysigt och jättetrevligt där ute på altanen i decembermörkret? Då tror jag honom helt enkelt inte. Och det gjorde ju inte Svea hovrätt heller. Det är just i sexualbrottsmålen som tonläget i den allmänna debatten är extra högt. Det är egentligen inget konstigt med det. Det är vedervärdiga brott vi alla känner avskyn för. Men det är som debatten har två läger. På den ena kanten har vi högljudda debattörer som hävdar att kvinnor utsätts för, citat, en andra våldtäkt i rättssalen. Det är inte ovanligt att den här falangen hävdar att det ställs irrelevanta frågor till kvinnan, till exempel om hur hon var klädd, hur hon uppträdde före händelsen och så vidare. På den andra kanten har vi lika högljudda förståsigpåare som hävdar att det sitter mängder av oskyldigt dömda män i våra fängelser. Män som döms för till exempel våldtäkt för att kvinnan ångrat sig efter en otrohet och polisanmält för att rädda sitt anseende. Eller att hon ser möjligheter att dryga ut sina inkomster med ett saftigt skadestånd. I princip kan man säga att den förra gruppen består av kvinnor, vissa kvinnor ska tillägga, som utgår från att nästan alla män som åtalas borde dömas. Män är ju djur, eller hur? Den senare gruppen består av män, vissa män tillägger jag även här, som jag anser att i princip inga män borde dömas. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på upprörda röster vid olika köksbord där män och kvinnor rykt ihop om de här sakerna. Tonläget höjs i takt med att vinflaskorna töms. Det verkar finnas någon slags samband där. En förklaring jag försökt hitta, förutom alkoholens förmåga att öka diskussionslusten, är att kvinnor identifierar sig med den utsatta kvinnan, medan männen på samma sätt gärna identifierar sig med mannen, det vill säga den eventuellt oskyldigt dömde, kanske jag ska tillägga. Det kanske är som Strindberg säger, män och kvinnor är två parallella linjer och det ligger i parallella linjers natur att de aldrig mötas. Kort sagt, det finns inget område inom juridiken som väcker så starka känslor som sexualbrottsmålen. Och sagt med respekt för starka känslor, där känslorna går in riskerar förnuftet att gå ut. Det jag nu sagt betyder inte alls att våra domstolar är ofelbara. Det görs mängder av misstag och det är allmänhetens och mediernas uppgift att granska och avslöja dessa. Det är därför vi har en offentlighetsprincip. Och det är ingen tvekan om att svenska domstolar dömt fel i många fall. Det finns ju till och med en rapport om det. Den heter just Felaktigt dömda och gjordes på initiativ av dåvarande justitiekanslern Göran Lamberts. Och så har vi förstås Thomas Quick-målen, där jag inte kan se något annat än att han kommer att frikännas för de erkända morden. Så visst görs det fel. Det är ju människor som sitter i våra domstolar och juridik handlar ofta om bedömningar. Det vill till att vi har jurister som besitter all den klokskap och visdom som i alla fall jag skulle önska att de hade. Om jag nu slutligen återvänder till rättssalen i Svea hovrätt så kan jag i alla fall berätta att de två männens advokater skötte sitt jobb. Jag talar egentligen för deras agerande i tingsrätten eftersom hovrätten ju studerade videoupptagningarna därifrån. Förutom att de säkert gjorde vad de kunde för sina klienter så behandlade de också den utsatta flickan med lågmäld respekt. Inga insinuanta frågor som antydde att hon varit med på vad som hände, inga irrelevanta frågor om hennes klädsel. Kort sagt, advokaterna motsvarar inte alls fördomarna om brutala advokater vi ibland kan läsa om i tidningarna. Eller för den delen se i amerikanska tv-serier. Jag såg en väl genomförd, fokuserad rättegång där alla gjorde sitt jobb just som de ska. Det var helt enkelt en bra dag i en svensk domstol.
Denna sändning producerades av rubberduck.se. Radioreklam, företagssignaturer och podcasts för företag.